Är jag på? Bra. Ska vi börja med att be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att alla människor i den här världen är kända, sedda, älskade och efterlängtade av dig. Jag ber här att vi skulle få nalkas dig idag med den inställningen, med den vissheten. Att du hatar ingen, du förskjuter ingen, du omfamnar allt och alla. Öppna våra sinnen för att ta emot ditt ord. Och låt det hända i vårt inre som behöver hända för att vi ska komma närmare dig, Herre. Och se dig tydligare. Jag ber att du välsignar alla mina vänner. Att du välsignar mig som talar. Och att du hjälper också mig, Herre. I Jesu namn. Amen. Som Mikael berättade är temat för den här söndagen kärlekens väg. Och första Korintherbrevet beskriver kärleken, Guds kärlek. Och idag ska vi stanna upp och titta lite närmare på den kärleken. Och hur den kan få fungera i våra liv. Jesus hade en lillebror som hette Jakob, enligt kyrkofäderna. Egentligen var han en yngre halvbror. De hade samma mor men inte samma far. Men denne Jakob var en tongivande ledare i den tidiga judekristna församlingen i Jerusalem. Och det sägs om honom att han alltid bad. Han låg alltid på knä och bad för folket. Om förlåtelse för folkets överträdelser och nåd för folket. Och det sägs om Jakob, Jesu lillebror, att han bad så länge och så ofta att han fick förhårdnader på knäna så hans knän såg ut som en kamels. Och ungefär några år före Jerusalems förstöring så sägs det att det kom till en schism. Fariseerna i Jerusalem avskydde bekännelsen av Jesus. Och de tvingade upp Jakob på templets krön för att han skulle förneka Jesu gudom. Och istället står han och säger att Jesus Kristus sitter på faderns högra sida och kommer tillbaka för att döma världen. Och då knuffar de ner honom och sen slår de ihjäl honom. Och så lider han martyrdöden. Denne Jakobs bror, denna Jesu bror har skrivit ett av Bibelns epistlar, en av Bibelns epistlar. Och han skriver i första kapitlet av Jakobs brev, alldeles innan uppenbarelseboken, så skriver han att om någon hör Guds ord men inte gör Guds ord, så är det som att han tittar sig i en spegel och så går han därifrån och så glömmer han strax hur han ser ut. Men den som tittar in i spegeln noggrant och ser tydligt och minns det han ser, den människan blir välsignad. Det betyder alltså att du och jag kan i skriften se Guds sanna spegelbild av vem vi är ämnade att vara. Om vi tittar in i skriften så kan vi spegla oss och se målbilden som Gud målar upp för oss. Vi kan se Guds människan och se, det där har du tänkt för mig i mitt liv. Så där önskar du att mitt liv ska gestalta sig. Så håller jag upp spegeln och minns det jag ser och låter Gud förändra mig, låter Gud förvandla mig. Paulus, en annan av den tidiga kyrkans ledare, som har skrivit större delen av Nya testamentets små brev. Han säger i brevet till församlingen i Rom att när ni tog emot Jesus, när ni kom till tro, då fick ni den helige ande och Guds kärlek utgöts i era hjärtan. Gud har alltså fyllt den troendes inre med sin kärlek. Som en gåva. En gratis gåva av Gud. Han fyller oss med sin kärlek. Det betyder att när du har kommit till tro, när du har gett dig själv åt Jesus och sagt: kom Herre, kom in i mitt liv, var min Herre, var min mästare, jag lägger mig för dig, jag vill att du regerar mitt liv. När det har hänt, då kopplar Gud upp dig mot sitt ledningsnät av strömmande kärlek, av gudomlig kärlek. Du får del av hans kärlek i ditt liv på ett helt nytt sätt. Jesus träffar en kvinna i en stad som heter Sykar. Och den här kvinnan hade problem, hon levde ett stökigt liv. Och Jesus förklarar för henne att när du tar emot mig, då springer det upp en källa i ditt inre till evigt liv. En källa av pålande liv ifrån Gud, lovar Jesus till henne. Och hon tar emot källan och går ut och berättar för alla. Och massor av människor kommer till tro på grund av det hon vittnar om och hennes förvandling. Om nu Guds kärlek pålar som en källa i ditt och mitt inre, som skriften säger, då betyder det att hans kärlek, den gudomliga kärleken, finns i vårt inre när vi har tagit emot honom. Och då skulle man kunna beskriva det som finns i vårt inre genom att titta i spegeln igen och säga: kärleken i mig är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Kärleken förhäver sig inte. Kärleken förtörnas inte. Kärleken i mig hyser inte agg för en oförrätts skull. Och den söker inte sitt. Kanske låter lite främmande. Men det passar väldigt bra ihop med andra bibelställen. Där Jesus säger: älska era fiender och bed för dem som förföljer er. Och när Paulus säger: löna inte ont med ont, utan löna ont med gott. Hämnas inte själv, utan samla glödande kol på huvudet till dina fiender så att Gud kan söka dem och att de i sin tid kan omvända sig. Det här bibelordet passar också väldigt, eller beskrivningen av kärleken passar också väldigt bra med bergspredikan, där Jesus säger: var glada när folk förföljer er och sanningslöst säger allt ont om er. Hämnas inte, utan gläds, räta på ryggen. Ni är saliga. Men senast jag själv drabbades av en oförrätt, så kände jag, ska jag erkänna, hur jag stängde av kärleken. Jag stängde av kärleken som pålade från Gud. Någon kanske sa att jag var oseriös och korkad, och genast vill jag strypa och begränsa kärleken och vänligheten och respekten mot den människan. Och vad är det egentligen som händer i den situationen? Jo, i vår själ finns en kran som begränsar det som flödar ut från vårt innersta. Jag tror jag lägger det ifrån mig i Bibeln lite grann. I mitt inre har jag en kran, och har du en kran, kära vän? Jag måste nästan ha den där. Jag lånar ditt Nordstar. Tack. Jo, den här kranen, jag kan inte hålla Bibeln och den här samtidigt. Den påverkar i stort sett allt som rör sig i våra liv. Den här kranen påverkar profetiskt tilltal. Den påverkar uppenbarelsen. Kranen sitter i vår själ. Och det är inte mer än rätt att det finns en kran. För du själv måste avgöra vad som ska komma ur ditt inre upp i din själ till andra människor. Du har det ansvaret. Någon kallade mig för naiv fundamentalist. Kallar de mig för bimbo? Vad då, tjurgubbe? Och så skruvar vi åt. Men Gud vill att kranen ska vara helt öppen. Gång på gång på gång så är vi där reflexmässigt. När hårdhet, när förföljelse, när elakhet möter oss. Hans beslut drabbar mig och många andra. Och så vrider jag av. Vi är där så fort vi möts av människors brist på kärlek, brist på vänlighet. När vi möter ondskan i världen vill vi reflexmässigt gå dit och vrida av kranen. Och varje gång vi möts av det så vill den helige ande påminna oss. Håll tassarna borta från kranen. Den står öppen. Låt den stå öppen. Det betyder att i enlighet med Jakobs instruktioner så kan du och jag hålla upp spegeln och säga om det som finns i vårt inre och som ska få strömma ut ur vårt inre. Kommer ni ihåg att Johannes nämnde förra söndagen att A.P. Sjödin hade en bild på sin blogg av en sönderskjuten hink som läckte? Gud vill att vi ska läcka åt alla håll. Att det ska strömma ut ur oss. Oftast så läcker vi utan att vi vet om det. Och de som får del av det blir välsignade utan att vi tänker på det. Gud vill att vi läcker och att kranen är öppen. Hela tiden. Och det är någonting vi får träna oss i. Att hålla den här kranen öppen. Att inte vara där och fingra på kranen. Det är en jättebra läxa. Vi kan hålla upp spegeln och säga: Herre, du finns med din kärlek inom mig och din kärlek präglar mig. Herre, jag är tålig och mild. Herre, jag avundas inte. Jag förhäver mig inte, jag uppblåser mig inte. Jag skickar mig inte ohöviskt. Jag söker inte mitt, jag förtörnas inte. Jag hyser inte agg för en orätts skull och jag gläder mig inte över orättfärdigheten utan har min glädje i sanningen. Jag fördrar allting, jag tror allting, jag hoppas allting, jag uthärdar allting. Varför? Jo, därför att kärleken som jag bär kommer inte från mig. Jag är uppkopplad på hans nät och jag vill låta ventilen stå upp. Det står i Filipperbrevet 2, ett av Paulus andra brev, att vi som kristna ska jobba intensivt med bävan på att arbeta på vår frälsning, att jobba med våra attityder, att jobba med våra inställningar. Och det här är ett alldeles utmärkt uppdrag, ett jättebra projekt, att låta den helige ande hjälpa oss att hålla tassarna borta från kranen. Att inte strypa kärleksflödet. Gud har aldrig strypt något kärleksflöde. Ty så älskade Gud hela världen. Troende som otroende människor. Alla är älskade. Han stryper aldrig. Och det är vår smala lycka. Att han inte har haft sin hand på kranen. Låt oss träna oss i att inte begränsa kärleken från oss till andra människor. Låt oss vara som Gud. Han säger, ni ska vara heliga därför att jag är helig. Gud uppmanar oss att ha honom som förebild. Han som låter sin sol gå upp över onda och goda. Amen.